Podplay.
Så där ja! Hej hopp på er hockeykompisar, ni ska känna er varmt välkomna till detta NHL-pulsavsnitt som spelas in från Tampere och Helsingfors. Jag och Jonte är på plats för att bevaka VM och det är även därför vi kommer ut lite senare den här veckan eftersom det inte alltid är så lätt att pussla med schemat när man väl är inne i VM-bubblan. Eller vad säger du Jonte?
Nej, det är ju rätt bråda dagar här borta. Man har ju sett väldigt många hockeymatcher de senaste veckorna.
Ja, jag vet ju att förutom att följa grupp A som du har gjort i Helsingfors så har du tittat NHL-hockey varje morgon va?
Ja, det blir en match per dag. Jag är ju intresserad av NHL-slutspelet så därför så vill jag ta del av det.
Ja, så är det. Ja, då är du ju rätt person att prata med i det här avsnittet, ja, tänker jag. Jag vill ändå toucha lite vid VM i Finland här. Vad tar du mer ifrån grupp A nu när alla matcher har spelats?
Ja, men alltså det stora som stod ut för mig, för att förtydliga de som lyssnar, jag har jobbat med grupp A, vilket är den grupp som Sverige inte är i. Lagen som står ut där är väl Kanada, Schweiz, Tyskland, Slovakien, Danmark kanske.
Jag tar med mig vet du vad jag gjorde där?
Vadå?
När man är inne i någonting, då tar man bara för givet att alla lyssnare slash läsare ska veta vad man syftar till. Så det var ju jättebra att du förtydligade det där.
Det är bra, men jag jobbar med TV6-publik nu, då måste man komma ihåg att man ska vara bred.
Vadå? För att de inte är lika kunniga som Viaplay-publiken är?
Jag tror ändå att folk som kollar på TV6 är inte samma människor som kollar på Viaplay 02:05 på natten.
Nej,
det eller lyssnar på det här.
Nej, det har du rätt i.
Faktiskt, det kan jag stå för. Ja. Nej men jag tar med mig faktiskt publiken. Det var väldigt kul att se.
Har du med dem upp hit till Tampere?
Alla blir med. Nej men alltså, det var ju mäktigt att se. Schweiz hade ju full lada mot Kanada här i lördags. Och det var ju 90% schweizare. De tar in 80 000, eller 8 000.
Hela landet kom upp.
Tyskland hade väldigt bra fans. De har haft en kort sida som liksom har kört varje match.
Okej. Okay.
Och Slovakien har haft ganska bra fans. Så egentligen det, alltså kul att se bra supporterstöd för de här lagen. Det är nog det jag tar med mig allra mest. Men det finns ju klart också mycket, alltså, hockeymässiga saker.
Ja, absolut. Och det ska vi väl prata om. Jag vill bara säga det att här i Helsingfors, Tammerfors, så har det ju varit rätt besvikna miner över supportinsatserna. Jag skulle säga nästan att det är de brittiska och lettiska supporterna som har levt upp allra mest. Den finska publiken har inte varit så bra som jag hade förväntat mig i alla fall. Jag var ju på plats i Helsingfors när det var JVM där 2015 och då var det ju 5 av 5 getingar på varje match. Men här har det varit ganska tystlåtet ändå med tanke på att det var fullsatt varje match.
Vilken besvikelse. Hur går det då? Ja. När kommer vi ut? Kommer vi ut innan kvartarna?
Ja, det gör vi. Så att vi kan väl ta det lite snabbt här. Vi vet att Kanada kommer möta Tre Kronor här och att det blev en mardrömslottning där. Eller lottning, det blev ett mardrömsval för dem. Vad säger du som har sett Kanada på nära håll? Hur bra är den här upplagan?
Alltså, lite frågetecken i mål. Vilket ju alltid ett jobbigt frågetecken har. Det kanske jobbigaste. Varken Thompson eller Dridger har väl övertygat. Jag tycker inte någon... Dubois har varit bra. Av de, liksom, de stora namnen så är det väl han som har varit bra. Chabot och Barzal tycker jag har mer att bevisa. Men å andra sidan så kan det också vara så att de trycker på knappen lite. Jag känner att de kom ut i turneringen väldigt bra med väldigt bra attityd. Och sen är det som att de har lite tappat drivet kanske. Och det blir väl så när man liksom, det går lite för lätt.
Men har de inte haft en väldigt bra första kedja där med Dubois, Cousins och Batherson?
Ja, precis. Jag tycker nog ändå att det är... De andra två är bra också, men det är nog Dubois som driver det. Dubois är ju liksom en... som jag sa, han är ju... Det som står ut med honom är att ingenting står ut. Alltså, han är ganska bra på allting. Han är ganska stor, men inte överdrivet stark. Han är rörlig för sin storlek, men inte överdrivet snabb. Liksom, hyfsad på att göra mål, hyfsad på att passa. Kan göra sin gubbe bra. Alltså, han är liksom... Han är en bra NHL-spelare. Han är en 60-poängspelare.
Men alltså, ska man översätta honom i en svensk kontext, kan man säga typ Alexander Sten?
Ja. lite annorlunda, för Dubois för mig är en tydlig center och lite mer av en offensiv spelare än Sten var. Sten är en mer mångsidig spelare, kanske lite mer av en defensiv specialist. Men alltså jag försöker hitta någon jämförbar spelare, och det går väldigt tungt.
Okej, det är lugnt. Jag vet att du har jobbat väldigt många dagar i sträck här. Ja. Har du någon fråga till mig då från vad jag har sett i grupp B här?
Jag frågar hur du tror det ska gå, men du kanske vill ha någon annan fråga.
Mm, ja.
Någon om Sverige kanske.
Den är så bred. Jag vill att du riktar in dig lite mer på detaljerna här.
Vad tycker du om det svenska laget i den här upplagan av VM?
Var ska jag börja då? Vill du att jag börjar med målvaktssidan, backarna, forwards eller?
Ja, men alltså någon form av ansvar för att ta grammet.
Nej, men alltså jag tycker att om man jämför med andra lag i turneringen så har de en bra målvaktssida med Hellberg och Ullmark. Nu kommer de gå med Ullmark såklart i slutspelet. Han har faktiskt varit väldigt, väldigt vass i båda matcherna han har stått, både mot USA och Lettland. Sen backsidan, nu har det varit mycket snack om Oliver Ekman Larssons vara eller icke vara i kvarten mot Kanada, men utan honom så har ju tre väldigt bra backpar. Alltså Dahlin, Larsson, Gustafsson, Pettersson, Tömmernäs, Lindholm. Så att de står så väldigt väl där. Sen framåt, man märkte ju vad det betydde att Nylander kom in på den där forwardsidan. För alltså helt ärligt så var han ju ganska anonym och blek innan han valde att tacka ja. Och han har ju betytt jättemycket i powerplay. Han spelar i båda formationerna där. Och just sättet han kan skydda puck och hålla i den för att skapa tid för sig själv och sina medspelare. Det har ju haft en enorm inverkan på framförallt hans kedja, men även i numerärt överläge. Så att med honom i laget så är det ju en tydlig X-faktor, måste man säga.
Är William Nylander sin generations bästa VM-spelare?
Ja, det råder det väl inga tvivel om. Alltså född 96 har ju det enorma poängsnittet 1,80 i de tre VM-turneringar han har spelat i. Jag kan väl inte hitta någon som är nära ens. Alltså Elias Pettersson i VM-guldet också levererat när han har varit i landslagsdressen, men utöver honom så har jag ingen som ens är nära.
Nej, kul att se att han körde lite också, smällde på lite här mot Lettland.
Ja.
På tal om det, här har du en förutspåelse inför Sverige-Kanada.
Mm.
Jag tror att Max Comtois kommer få ett matchstraff efter att ha kört över någon svensk back.
Ja, han fick ju matchstraff här mot Danmark, va? Också.
Ja, han har varit väldigt opolerad den här turneringen. Det känns som att, och jag tror att de kommer gå efter, alltså det är ju det som står ut med Sveriges lag liksom. Det är ju hur bra de är, alltså hur bra de var och speldrivande backar de har. Jag tror att de kommer gå hårt på forechecken. Alltså en sån som Josh Anderson har man ju sett i en NHL-slutspel, vad han kan göra när han liksom verkligen klämmer i forechecken.
Alltså hugga på typ Oliver, Erik Gustafsson och Rasmus Dahlin.
Ja, eller inte hugga, men bara ja, precis, köra över dem.
Ja.
Men Anderson Comtois känns lite mer opolerad. Anderson känns mer kontrollerad. Det finns ju andra spelare också som kan göra det här så här. Men Comtois har stått ut för mig. Han har liksom varit på gränsen eller över. Uppenbarligen fick ju matcha några gånger i den här turneringen.
Mm. När vi ändå pratar om forecheck och tacklingar i offensiv zon, så måste jag säga att Rasmus Dahlins förmåga, jag pratade med honom i Mixade om det här ett par gånger. Alltså hur han kan skydda sig ifrån tacklingar, alltså dels undvika dem, men även hur han tar emot dem är extremt imponerande. Det är en underskattad förmåga hos honom. Alltså man pratar ju ofta om skridskoåkning och spelförståelse och de här tekniska bitarna. Och han är väldigt, väldigt bra på att skanna av isen, se när motståndare kommer och sen hoppa undan eller ta emot också.
Ja, det är en sån här klassisk grej som man fick höra om Lidas liksom, att det var helt omöjligt att tackla honom.
Mm.
Och det är ju ingen dålig, eller en väldigt bra egenskap av. För övrigt, om jag ändå ska stanna kvar i det, Rasmus Dahlin, jag har ju sagt det länge liksom, när folk frågar om att det här är en speciell kille och det är kul. Det är ingen snack om att folk har fått upp ögonen för det nu. Alltså han är ju så löjligt genomsympatisk och ödmjuk och bara lätt att tycka om.
Ja, och jag menar, nu är det här en grej för oss som är i journalistbranschen, men sättet han tar sig tid för alla. Alltså han kan vara i Mixade och köra radio, tv, print, allt möjligt i en halvtimme och inte klaga. Och det uppskattar man ju enormt mycket. Man ser ju på honom hur mycket han tycker om att spela för Tre Kronor. Jag kan tänka mig att, alltså, eller han lovade faktiskt när jag frågade honom att så länge han inte är skadad eller spelar slutspel med Buffalo, då kommer han att dyka upp på VM för att han tycker att det är så enormt kul.
Ja, nej, men han gillar det verkligen liksom, och det har jag sagt alltid. Han har alltid varit extremt ödmjuk, alltid liksom ja, men, uppskattar saker, tycker det är jättekul. Ja, men han var med på Åstad helgen nu till exempel. Han fick ju åka dit första gången nu som Buffalos representant den här säsongen. Liksom, bara att få träffa folk han har sett upp till när han växte upp. Han är verkligen bra på att uppskatta saker som... Jag tror att det är lätt för oss alla. Det gäller väl även du och jag liksom, som får jobba med det här nu. Vi är inte några NHL-spelare, så får man ju liksom jobba med saker man hade betalt mycket pengar för att få uppleva innan man börjar jobba med det här. Han känns bara bra på att liksom uppskatta den grejen.
Vet vad han
är? Plus att han är en grym spelare.
Ja, det är han absolut. Vet vad han är och kommer att vara, jag menar, säg ett decennium eller 15 år framåt, en enormt fin ambassadör för svensk ishockey.
Ja, jag drog någon som förespelare för några veckor sedan att det här är den mest folkkära hockeyspelaren de kommande 10 åren.
Ja, den är jättebra. Vet du vilken spelare som han har tittat mycket på när det kommer till de här tacklingsmomenten? Det är inte Lidas, kan jag avslöja.
Erik Karlsson.
Ja. Var det en given, eller?
Jag vet, Rasmus har kollat mycket på Erik Karlsson. Jag skulle tro att det är den spelaren han kollar mest på.
Ja. Han sa faktiskt att det finns en detalj som Erik gör väldigt, väldigt bra. Och det är att bedöma när han ska hoppa upp när tacklingen delas ut för att ta hjälp av det sviktande plexit och fördela ut kraften där. Det tyckte jag var väldigt intressant. Han sa ju att man kan ju inte alltid hoppa upp för då finns en skaderisk. Men gör man det vid rätt läge så kan det faktiskt hjälpa en att komma ut med pucken med fart också.
Mm. Det är detaljer som är imponerande. Det är en imponerande liksom studie av spelet.
Ja. Nej, det är, ni som är intresserade av det här och tycker att det kanske är lite väl mycket nörderi men ändå känner att jag ska kunna läsa om, då kan man gå in på Expressen de kommande dagarna här, så kan man läsa en lite längre artikel med Rasmus om just de här delarna. Sen Marcus Ragnarsson, backcoachen i Tre, tokhyllade Rasmus här, så att han har fått en unik gåva just när det kommer till de här sakerna.
Ja, nej men alltså som sagt, det är ju lite bortglömt men alltså... Eller, det har ju varit så konstigt för att han har kommit in i ligan en tid när liksom det finns en generation unga backar. Alltså det har egentligen aldrig funnits så här bra unga backar. Nej. Cale Makar är liksom en av världens 5-10 bästa spelare, känns det som. Quinn Hughes kom in jättestarkt. Miro Heiskanen, Moritz Seider nu. Det är liksom... Och de här, de är så unga. De är liksom 20 bast när de är världsspelare. Och då blir det så här, ja, men för att Rasmus inte var liksom så här Norris kandidat när han var 19, då liksom glöms han bort lite.
Mm.
Men han fyllde ju 22 nu, bara, det var bara någon månad sedan.
Ja, han är 0-0. Men vi släpper VM tycker jag, Jonta. Och sen så riktar vi strålkastarna mot NHL. För är du redo för en pulshöjare? För trots att vi har mycket att göra så har jag smattrat ihop några frågor här.
Kör!
Connor McDavid snittar sanslösa 2,27 poäng per match i slutspelet och ser ut att kunna nå höjder som väldigt få spelare gjort i Stanley Cup. Wayne Gretzky och Mario Lemieux är ju de enda som gjort 40 poäng eller fler i ett slutspel. Men vem var den senaste som klättrade över 35 poäng?
Evgeni Malkin 36-09.
Matchen i matchen. Jag kommer säga ett namn. Och då vill jag att du svarar den spelare eller ledare som den här personen haft en intrig med under den andra slutspelsrundan. Tony D'Angelo.
Brad Marchand.
Nassim Kadri.
Massa rasister på internet.
Milan Lucic.
Eller Jordan Binnington kanske också vill ha som svar där. Mike Smith.
38 år gammal har Mark Giordano nu signat ett tvåårskontrakt med Toronto. Hur mycket blev kontraktet värt i slutändan?
Per år eller totalt?
Totalt.
1,6 miljoner dollar.
På tal om kontrakt har Brian Rust kommit överens med Pittsburgh. Ett sexårskontrakt med cap hiten 5,125. Hur många spelare har han nu före sig i löneligan i Penguins?
Oh... Ja, Dumoulin. Matheson har 4,75. Gensel måste jag mer.
Tick, tack, tick, tack, tick, tack.
Ja, jag säger 3.
San Jose Sharks jakt efter en ny general manager är alltjämt levande. På senare tid har en välkänd tv-profil börjat nämnas i spekulationerna. Vem?
Oj, de här bommar jag ofta på. Du hittar så här nyhetssajt... tvivlaktiga rykten som jag missar. Välkänd tv-profil. Ja, men Weeks då. Kevin Weeks.
Och där är vi mål. Och jag vet inte, Sportsnet är väl ganska etablerat.
Ja, jo, det är det, absolut.
Jag tänker att det är de som har rapporterat rätt febrilt om Kevin Weeks namn. Så där har du helt rätt. Vad ger du, alltså, vad är det, chanserna till att han faktiskt tar det här jobbet i Sharks då?
Nej, men jag tror att han är, han har ju varit i, jag tror han var hyfsat långt gången i Florida också. Han är sugen, får man intrycket av. Och jag tror att det är bara en tidsfråga innan han kommer att få ett jobb någonstans. Den stora brasklappen är väl att han inte har jobbat så mycket i management, eller inte alls. Han är ju liksom, han gick direkt till TV och har ju kört där. Samtidigt så har han väl, alltså, där har han ju visat kvaliteter som jag tror kan vara väldigt värdefulla som GM, liksom, i form hur han har byggt upp ett nätverk där och byggt upp sin karriär där, och utöver liksom hockeykunskaperna som såklart är grundfundamentet. Så att ja, det är nog inte omöjligt.
Men du är alltså Weeksy med Kevin Weeks?
Ja, jag skulle nog säga det om jag träffade honom. Ja, det skulle jag.
Okej.
Okay. Jag skulle inte säga hej Kevin. Hej, tjenare Kevin.
Tjenare Kev. Men du, i den svenska hockeykontexten, alltså Kevin Weeks är väl Erik Granqvist kan man säga, eller? Målvakt.
Absolut.
Är väldigt liksom,
ja, de är samma människa. Alltså det är,
samma människa.
Ja men typ, ja, men de påminner om varandra extremt mycket. Det var väldigt roligt, under World Cup 2016 så fick jag, mitt enda inslag som producent fick jag då, Kevin med, i våran studio med Erik, och de fick liksom bara stå och lalla på. Det var ju magiskt, alltså det var ju så, det gick inte att få stopp på det liksom. Alltså det var ju en, det var kul att se. Men ja, de påminner om varandra extremt mycket.
Ja. Du nämnde tre spelare som är ovanför Brian Rust i löneligan.
Mm.
Det är fem stycken faktiskt.
Vilka är det då?
Evgeni Malkin har ju den högsta cap-hitten, och sen är det Crosby, Letang, Gensel och Sucker.
Då vill jag ge mig rätt här, i och med att både Malkin och Letangs kontrakt har gått ut.
Men de går väl inte ut formellt förrän sista juni?
Det var ju därför jag inte tog med dem, för jag tänkte att du skulle kugga den.
Ja, men de har ju fortfarande avtal med dem.
Ja, deras sista lönecheck har ju redan blivit utbetald, det är ju april. Alltså kontrakten gäller ju bara under grundserien.
Okej då, ska vi säga en halv poäng?
Du får känna, det är du som är domare.
Alltså jag tycker att du presterade väldigt väl i quizet totalt sett, så du får en halv poäng här tycker jag.
Okay.
Så har du en och en halv. 1,6 miljoner dollar är ju precis rätt summa för Mark Giordano här på tvåårskontraktet. Och Elliot Friedman skrev det att han hade först fått 1 miljon dollar i cap hit fördelat på tvåårskontrakt då, med 1 miljon dollar i cap hit, men hade sagt nej och tyckte att Toronto skulle lägga de pengarna på andra spelare. Alltså det säger väl väldigt mycket om hur, ja men Giordano, att dels att han är från trakterna, men också att han vill vinna med Maple Leafs.
Ja, han vill, det är ju bara Stanley Cup som gäller liksom. Och det här är ju ett sjukt övertag för dem.
Mm.
För menar Mark Giordano, absolut, han är inte Norris back längre, men det är inte så att han...
Men det är väl en bra topp 4 back fortfarande ligan.
Ja, absolut. Och det här löser för dem är att de, Jake Massin har ju varit lite av ett frågetecken, både vad det gäller hälsa och även prestationen har spelat. Har liksom, jag vet inte hur mycket den hälsan har påverkat det, men man pratar ju om liksom, omstrukturering. Jag skulle tro att det vi kommer att se är att de på något sätt kommer att dumpa Massin för att förstärka på annan plats. Så att, och jag menar, de hade ju behövt ersätta Massin annars, och det hade varit svårt att ersätta honom för mindre än hans cap hit, men plötsligt så får de det här. Så att det är liksom många lager i det här som är väldigt... bra för Toronto.
Ja. Jag minns förra avsnittet som när vi summerade den första rundan och pratade Tampa-Toronto. Då sa du att en sak som fäller avgörandet här, det är ju hur lönestrukturen ser ut i Tampa kontra Toronto.
Och här... Vänta. Nu vill jag bara gå tillbaka till det här. Jag måste ju få rätt här.
På vad då?
På Rust. För hans kontrakt börjar väl inte gälla förrän Letang och Malkins går ut?
Det är ju för sig sant.
Ja.
Så då är det Crosby... Gensel och Sucker. Ja, men okej, du får en poäng.
Ja, jag känner det.
Snyggt. Nej, men du sa ju det i förra avsnittet att Tampa hade en stor fördel i form av att hur de liksom har sina toppspelare på lägre kontrakt än vad till exempel Marner och Matthews har. Men att det här blir väldigt viktigt för Toronto där de kan ombalansera truppen lite grann.
Ja, men lite så. Jag menar, nu är det inte samma. Jag ser att han säkert har fått 4-5. Någonstans.
Ja, alltså han gick väl från 6,75. Sen är såklart 38 år gammal och han har förbi sin peak. Men det är ju bara 3 år sedan han vann Norris också.
Ja, nej. Det är kanon för dem.
det räcker så. Det är kanon.
Ja. Vidare.
Okej. Ja, det räcker så. Okej, så nu har du alltså 3 poäng.
Ja.
När det återstår 2 frågor. Du kan alltså gå 100% totalt. Och det har du aldrig gjort tidigare i pulshöjaren.
Nej.
Här var det ju matchen i matchen.
Ja.
När jag sa Tony D'Angelo, då tänkte jag på Gerard Gallant. Eftersom att jag nämnde i frågan den andra slutspelsrundan.
Ja, just det. Det var slarvigt av mig.
Ja. Du sa Brad Marchand om jag inte missminner mig.
Jag har fått lära mig att det uttalas Marchand. Vilket är väldigt jobbigt att lära sig om och säga.
Nej, jag kommer köra på Marchand.
Ja.
Och sen var det Nassim Kadri här som... Jag har fått uppleva rasistisk dynga på sociala medier för att tala klarspråk. Det är otroligt sorgligt att se det där. Du fick ju rätt för det såklart. Men även om du hade svarat Jordan Binnington, Dave Perron. Och jag tror att du sa Jordan Binnington också.
Ja, jag visste inte hur du tänkte liksom. Ja. Men eftersom du sa coach och spelare. Men det är ju, ja. Nej, det är bara, det är ju sjukt. Man vill ju inte ens...
Ja, man blir ju mörkrädd alltså.
Ja, man vill inte ge det syre. Men ja, nej, det är bara sjukt och fruktansvärt.
Ja, jag vet inte riktigt om vi ska liksom... prata om det ytterligare eller bara konstatera det, att det är pissigt gjort av de personer som har skrivit det där.
Ja, nej men alltså, ja, nej, det är bara, det är pissigt gjort.
Ja, för att
det är så enkelt, det är så enkelt.
Nej, men jag fattar att om man förlorar som supporter att det finns en frustration, men det, alltså det är ju aldrig acceptabelt att skriva något sånt där, även om man gör det i affekt. Alltså det finns ju en gräns att dra. Nej, du kan
skriva att han är en idiot, det är väl okej.
Ja, exakt. Där någonstans går min gräns i alla fall. Sen var det Milan Lucic och du sa då
Mike Smith.
Ja, och det har du helt rätt i. Så här kommer du hem 2 av 3 poäng då, så du kommer inte gå 100.
Nej.
Men du är väldigt, väldigt nära, för Evgeni Malkin 36 poäng 2009. Den satte du väldigt snabbt.
Ja, det är ju en, alltså, det är en av de sjukaste slutspelsprestationerna någonsin.
Lite bortglömd, kan man säga det?
Ja, absolut. Alltså där hade vi ju, men jag är ju alltid, Malkin är ju, han kommer ju alltid vara lite underskattad. Men där har du ju liksom en av världens bästa spelare någonsin på toppen av sin förmåga. Alltså vi pratar en, ja, jag tycker fortfarande att han är kanske den tredje bästa spelaren i uttagsseran. Kanske snudd på den andra alltså.
Alltså varje gång Malkins namn kommer på tal och man börjar blicka tillbaka på vad han faktiskt har gjort, då känner man ju det så här att hur... kunde NHL nobba honom på topp 100 över de bästa spelarna i historien?
Ja, det var ett misstag.
Ja. Hur högt skulle du hålla honom? Alltså om man pratar... Alltså det här är en väldigt svår fråga att ta på uppstuds.
Topp 100.
Alltså vi har ju inte förberett någonting här, ska vi säga till alla lyssnare också. Men alltså Malkin, om man ser till vad han har gjort över tid och även när han var som bäst, alltså hans peak. Är det liksom en topp 30-spelare i dina ögon?
Oh, den är svår. Ja, det skulle det kunna vara. Alltså om jag tänker så här, om vi tänker de senaste, om vi säger så här, om vi skulle bara hitta på en gräns för att ha någon sorts tydlighet i det här, om vi tänker 80-talister eller yngre.
Ja.
Då är det väl så här, ja okej. Okay. Sidney Crosby, Alexander Ovechkin, Connor McDavid. Ja. Alltså sen är det väl en disk, ja. Om vi ska prata forwards i alla fall. Alltså jag kan absolut, du kan absolut argumentera för honom över en Patrick Kane eller... Jag vet inte vem annars det skulle vara egentligen.
Nej, alltså när du säger det, topp 5 forward i den generationen.
Ja, och då ska du mixa in alltså målvakter. Då är det ju typ, ja, det är typ Vasiljevski då. Men backar. Ja, det är typ... Det börjar bli Vigge nu kanske.
Ja.
Han har väl gått om Duncan Keith, kan man kanske säga.
Det måste han göra.
Duncan Keith är också så här, det är ju samma där. Han är ju Norris, han har också en Conn Smythe, han har 3 Stanley Cup-ringar. Keith, alltså det är ju... Ja. Ja, det är en svår fråga, men alltså... Och det är samma där. Alltså, Malkin är ju också så här, skador, spelat lite skuggan av Crosby, alltså medvetet. Det ska man också komma ihåg. Det är ju en av de så här stora osjälviska bedrifterna någonsin. Liksom. Att han bara köpte det. Han bara sa, men jag vill stanna i Pittsburgh och spela med Sid. Liksom. Det är okej. Okay. Han förstod vad det innebar. Han förstod att det kommer ju påverka liksom, hans status.
Ja, och sen ska vi säga det att det fortsatt är kontraktsförhandlingar mellan de två parterna, att de inte har nått en deal än och att det verkar i alla fall vara närmare med Letang nu helt plötsligt.
Ja, det är lite oväntat. Letang kändes ju längre bort.
Nu blir det slutspelet för hela slanten och vi ska titta närmare på de fyra serier som antingen har spelats färdigt eller just nu pågår i Stanley Cup. Och jag tycker att det är naturligt att börja med Florida-mötet mellan Tampa och Panthers. Det blir alltså en svepning där. 4-0 till Tampa. Jag tror inte att någon hade förutsett det innan. Och Jonta, känner du chock över det resultatet?
Alltså chock? Nå, men... Ja, väldigt förvånad. Alltså det är ju liksom okej att Tampa kunde vinna den, men alltså på det sättet det hände, nej, det är helt sjukt. Alltså det har ju sagt det här och jag säger igen, om Tampa vinner nu och vi ser att de går igenom, det spelar egentligen ingen roll vilka lag de möter de sista två rundorna, men om de vinner nu, då är det, kan det vara den mest imponerande Stanley Cup-segern någonsin.
Ja, och de blir ju det bästa laget någonsin i lönetagserans historia.
Ja, ja. Men då är de uppe och jämförs med de bästa lagen någonsin, tycker jag. Alltså, att vi, om de vinner tre raka i den här eran, det går absolut att jämföra med fyra raka för Montreal på 70-talet eller för Islanders på 80-talet. Eller Edmontons dynastier. Alltså, och så just alltså, kvaliteten på lagen de möter. Alltså, Toronto och Florida var topp 5 lag i ligan. Som de har mött de två första runderna. Och sen ponerar vi. Säg att de får Carolina, vilket jag tror. De kommer komma dit. Och Colorado, vilket jag också tror. Alltså, det är liksom så... Det är typ... Okej, jag skulle behöva sätta mig och kolla liksom. Jag har inte kollat liksom... Jag tänker lite grann typ Islanders sista titel. När de slog Edmonton i finalen med Gretzky liksom. Och hela den. Den är nog uppe där också spontant. Utan att veta. Så jag ska inte säga det självsäkert. Men alltså
ja, men när du sätter upp förutsättningarna sådär. Alltså Toronto, Florida, Carolina, Colorado. Alltså då besegrar de det, jag menar, offensivt bästa laget i Florida. Carolina det bästa defensiva laget. Colorado som är den stora favoriten. Alltså då kan man ju säga att Tampa, de har vunnit på alla möjliga sätt när de tar sin tredje raka titel.
Ja, alltså jag skulle hävda att slår de fyra lagen så har de slagit de fyra bästa lagen i grundserien.
Ja. Ja.
Vilket ju är helt sjukt. Och också så här... det tål att tänkas på, men det är väl det. Alltså det här är ju svårt. Vi pratade om division, alltså slutspelsystemet förra gången. Så här 1-8, det är dags. Sen får vi Battle of Alberta och den här Florida-serien i andra rundan. Och så bara, det är bra med divisionssystemet.
Kanske ska Gary Bettman rätt där ändå.
Ja.
Ja, men alltså i Tampa, hur de neutraliserade Floridas offensiv och Andrei Vasilevskiy. Alltså vi måste ju landa på ryssen i kassen såklart. Alltså släpper 3 mål på 4 matcher mot NHLs bästa offensiva uppställning. Alltså hur bra är den här snubben, Jonta?
Ja, men alltså jag såg att Rick Tocchet, som numera är TNT-expert.
Kanske framtida Detroit-tränare.
Ja, hon möter inte. Han sa att det här är en Mount Rushmore-kille nu. Vilket ju är en referens då till de fyra presidenterna i sten. Och man, det är en klassisk sportdebatt liksom. Mount Rushmore, vilka är det? Det är alltså de fyra största. Vi har ju haft det någon gång om Modo, vilket är väldigt svårt.
Ja, nej, men det kan faktiskt hända att vi i sommar eller framöver kommer att ta ett specialavsnitt som vi kallar Mount Rushmore, och sen så tar vi olika lag och deras ikoner, vilka vi ska placera upp där. Men menade Tocchet då, alltså i Tampas historia eller en av de fyra bästa målvakterna i historien?
Målvakterna.
Oj, oj, oj. Alltså då hade han vadå? Roa? Hasek?
Ja, han sa inte det. Okay. Och det var en grej som jag inte tänkte till. Men alltså, jag skulle säga att redan nu är det ju mer eller mindre konsensus att Vasilevskiy är den bästa målvakten sedan Brodeur. Eller Hasek, de var ju samtidigt. Eller då. Alltså de tre är väl liksom... Och med de tre, alltså då får vi bara gå tillbaka till liksom... Då är det typ så här Ken Dryden eller Terry Sawchuk eller Glenn Hall. Och då är det så här, vart går gränsen för man kan jämföra?
Precis.
Men jag skulle säga att i modern tid, om vi då tänker oss liksom, vet jag, 80-tal och framåt.
Ja, du gillar att dra gränsen där.
Ja, men...
Ja, men den är väl rimlig att göra faktiskt. Alltså, det är helt legitimt.
Ja, också för att man måste sätta sig... Det kommer inte lika naturligt med liksom... Innan dess. Men min poäng är att Om vi säger 90-tal, vi kan säga 80-tal, då är det nog Hašek, Brodeur och så är det nog Vasilevskij nu. Alltså det här är ju liksom, och vi kommer ju komma till McDavid också, nej jag kommer ta det nu, men för den tanken slog mig häromdagen, i 20 starta med Edmonton också, att de här två, Vasilevskij och McDavid, måste ju vara de...
Jag har aldrig hört en person ändra sig så snabbt, måste jag säga. Ja, vi kommer till McDavid och sa, nej jag tar det nu.
Nej, men det är för att jag buntar ihop det här. Men de är liksom, om man tar bort det här, alltså relativt till sin era och allt det där som man egentligen ska ha, för det, annars blir ju ingen vettig diskussion. Så här, det är de bästa spelarna som har funnits på sin respektive position. Alltså de mest tekniskt fulländade, skolade, atletiska. Alltså Vasilevskij är sjuk. Ja, det finns ingenting han inte kan göra. Han är stor, superrörlig, jätteskolad, jättekreativ. Otroligt stark mentalt. Alltså liksom studsa tillbaks. Han har den här sjuka, jag vet inte hur många matcher han är uppe nu som han har liksom har vunnit efter en förlust. Alltså man inte har förlorat två matcher i rad i slutspel. Alla de här nollorna i clinchande matcher.
49 liksom... räddningar mot Toronto i Game 7. Alltså, han steppar ju verkligen upp när det behövs.
Ja, jag har ju sagt det förut någon gång här, att det är ju liksom den näst bästa spelaren de senaste 5 åren efter McDavid. Och McDavid är ju också så här, ja vi kommer ju komma dit. Men alltså, nej men Vasilevskij, det är en helt otrolig spelare. Men om vi ska titta lite större så är det ju häftigt att se Tampa. Alltså det här var ju en gnuggarseger. Det var ju liksom bara, alltså, käka puck liksom. Alltså de...
Täcka skott. Som stod på bänken där.
Ja men typ, spela enkelt. Alltså lita på, de har ju en modell de litar på. Vi offrar oss, hjälper Vasilevskij så mycket vi kan. Han kommer att ta lite mer än han ska. Vi kommer undan med att ha lite mindre chanser än motståndarna. För att vi har Vasilevskij som räddar. Och sen smäller vi till där med Nikita Kucherov. Som ju är också...
Alltså du efterlyste ju honom efter den första runden. Så att säga, ah, hur bra form är han egentligen? Men titta på till exempel framspelen han gör i match 1 och match 2. Alltså när han frispelar först Corey Perry och sedan Ross Colton. Där när det var typ en sekund kvar av den matchen. Alltså det är ju...
Ja, eller den här dragningen på Ekblad. Eller det är den du menar med Perry där.
Ja, det är den jag menar med Perry. Ja. När han drar bort honom och sen så lägger över den till höger sidan där Perry befinner sig. Alltså det är sånt sanslöst högklass på de två aktionerna.
Ja, men så är det ju. Och sen absolut, han har inte varit så här spelmässigt, absolut sett honom bättre. Han har haft lite så här, var lite loj och sånt där. De saknar ju point väldigt mycket, vilket det ska man också säga, det är helt sjukt att de vinner den här utan point. Han spelar inte minuterna.
Ja, alltså ja, Anthony Cirelli går in som första center. Och de löser ändå.
Men man märker liksom på honom att med Kucherov, alltså han har en extrem, alltså spets i avgörande lägen, men de saknar ju point lite för att driva spelet. Sen måste jag också ge Stamkos och Victor Kred här också, för de har varit riktigt bra. Jag tyckte att om du har Victor, alltså han var ju, han gjorde mer poäng mot Toronto, men jag tycker han var bättre den här rundan, alltså verkligen så här, ja, var en otroligt stor del av hela den här grejen att stänga ner dem defensivt. Så det var också riktigt imponerande att se.
Du, en iakttagelse här från mitt håll då, och så får du säga, ja, där är du rätt ute eller så är du helt snett på det, men tittar man till Tampas backar, alltså vänstersidan där med Hedman, McDonough och Sergachev, är det den bästa i hela ligan? Alltså den är inte lika imponerande på högersidan med Chernock, Bogosian och Foot. Men just de vänsterfattade killarna där. Alltså är det något lag som ens är i närheten?
Nej. Alltså Colorado har ju väldigt bra. Taves är ju riktigt bra. Bowen Byram är riktigt bra. Gerard är riktigt bra, även om han tyvärr nu är skadad. Så det är väl spontant dem då. Sen har ju Nashville har en väldigt bra toppduo med Josi och Ekholm. Men
jo, och det får man ju säga om Colorado också med McCarr och Taves som kanske är det bästa backparet i ligan.
Jo, men jag tänker att om vi pratar vänstersidan, i och med att de spelar på varsitt par.
Ja, då. Du tänker så, jo det är sant.
Ja, men nej. Åh,
nej, det är helt enkelt
alltså
så.
För McDonough, nu har McDonough inte haft sitt bästa slutspel kanske, han var ju fantastisk. De första två, han är fortfarande bra, men jag menar, tog till och med att Cooper nämnde honom som liksom hans tvåa i Conn Smythe i fjol efter Vasilevskij som då vann den liksom. Men ja, nej, den är sjukt bra. McDonough hade, han är, där kunde säkert bortglömd spelare för att han spelar bakom Victor och blir liksom överskuggad, men han är ju sjukt bra.
Jag vill också höja en liksom hyllande flagg här för Nick Paul. Alltså hur han har kommit in och hjälpt centersidan där och att de har fått ett djup. Och jag tycker han är, alltså när man tittar på honom, han är ju bra egentligen i alla delar av spelet. Nu har han kanske inte haft en enormt hög poängproduktion, men när han väl får lägena så är han ju ganska effektiv.
Ja, de får ju produktion. Alltså den, det, egentligen, jag, det är två spelare som ser ut för mig för Tampa. Palat tycker jag är väldigt bra, men den jag skulle välja att lyfta fram är Perry. Det är helt sjukt vad jag tror han betyder mycket för det här laget med den attityden han har, liksom förmågan att kliva fram och liksom... Där måste jag ge Julian Brisbois lite cred. Om man, jag tror att han har liksom haft... De pratar ju väldigt mycket om kultur där. Jag såg någon intervju när Cooper sa att det liksom är 75% kultursnack och 25% taktiksnack när de har möten. Och jag tror att värvningen, de tog in några killar här, en sån som Perry som har det här liksom brinnet. Det här totala svartna för ögonen grejen. Som jag tror är bra. Och sen får du in sådana som Elliot och Belmare som är veteraner som inte har fått vinna, som har kanske sin sista chans att vinna, som är otroligt omtyckta. Och det tror jag spelar roll också för motivationen. Det är klart att de vill vinna själv också, men det kan ge någon procent till att ha sådana killar. Och där tycker jag Brisbane ska ha cred, för att jag tror inte att det är en slump. Mm. Jag kan hitta samma typ av spelare som är liksom en 27-åring som också kan in och döda utvisningar som Belmare, men ja.
Men vi kan inte komma ifrån Florida här också. Vi måste ta dem lite snabbt med tanke på att de är ute i slutspelet. Alltså toppspelarna med Huberto, Barkov, Ekblad levererar inte. Och det jag undrar, Jonta, alltså visst att de var så fantastiskt bra i grundserien, men största problemet för dem i slutspelet här var inte det att de hade svårt att komma in i det här mentala slutspelstillståndet som till exempel Tampa varit så fantastiskt bra på under de senaste åren, när de nästan varit robotlika, medan Florida kanske var lite mer känslostyrda, i alla fall så uppfattades det utifrån.
Ja, men det är väl, om det är någonting så kan man prata klyschor, så kan det vara den här lita på processen grejen liksom, att det är väl sånt man får lära sig, att gör man rätt saker så händer rätt saker i slutändan. Sen tror jag också liksom, för Florida är det lite så här, det är inte läge att få panik liksom. Alltså de mötte den här generationens bästa målvakt i stor form mot liksom en av den här erans bästa lag som gjorde en enorm defensiv insats. Alltså sen absolut, det blev 4-0, så inte bra ut, och de hade kunnat göra mycket mer. Men jag hade varit mer orolig för Bobrovsky. Jag vet inte om jag känner att de litar på honom.
Nej, men sen ska man väl inte liksom ta all heder ifrån honom i det här mötet. Han är väl helt okej ändå mot Tampa.
Ja, absolut. Absolut. Jag vet inte varför jag känner så. Men
de har ju Spencer Knight där bakom som de tror väldigt mycket på.
Ja, precis. Nej, så att jag tror att... Det är klart, det såg inte bra ut. Det är inte bra. Och jag tycker även liksom, om vi ska vara helt ärliga, så... Även om de gick vidare mot Washington så övertygade de ju inte. Nej. Washington var ju absolut... Det är klart sämsta laget i slutspelet på den östra sidan.
Men sken inte Andrew Brunettes alltså brist på erfarenhet igenom lite här också i slutspelet kanske?
Jag vet inte.
Nej, det är svårt att säga eftersom att vi inte är i det där omklädningsrummet. Men med tanke på att han inte har varit med i de här sammanhangen som headcoach tidigare, så blir man ju lite fundersam i alla fall.
Ja, det är en rimlig frågeställning. Men jag helt ärligt, den är för svår att svara på.
Ja.
Men ja.
Du, vi flyger över till väst tänker jag, och så tar vi slaget om Alberta här, Edmonton mot Calgary. Vi ska säga det också, när vi spelar in det här, det är ju så att Tampa har 4-0 i matchen mot Florida och att de är utslagna. Sen är det 2-2 i Carolina New York Rangers, 3-1 till Edmonton mot Calgary, och sen är det 3-1 för Colorado mot St. Louis. Så att under torsdagen här så kan ju en serie ha varit avgjord när det släpps. Så att, en liten brasklapp från oss till alla lyssnare också. Men McDavid, du tokhyllade ju verkligen Vasilevskiy här. Och jag vet att du kommer kräva på ännu mer när det kommer till Connor McDavid. Alltså det slutspelet han gör just nu, alltså uppe på över 2,25 poäng per match. Och har ju alla attribut såklart. Men har han inte blivit lite mer fysisk och elak och har lite... Crosby-vibbar över sig. Kan man säga så, Jonta?
Ja, alltså dels har han ju tacklat ganska mycket i den här serien. Det har ju stått ut. Han är väl i topp i Edmontons tacklingsliga. Men det som står ut för mig framförallt är hur stark han har blivit i kroppen. Jag tycker att man ser honom fälla ner axeln och liksom bara hålla undan folk eller trycka sig in på ett sätt som man inte riktigt har sett förut. Och ja, det påminner till viss del om Crosby, som också har den där liksom inneboende kraften, eller som också har det mer än Crosby eller McDavid, för han har alltid haft det. Men det gör dem ju ännu mer ostoppbara. Och det är det jag menar. Alltså nu kollar vi på en spelare som jag sa, tekniskt sett kan vara den mest fulländade som någonsin existerat. Alltså jag har ju sett alla de här matcherna och man sitter ju ibland och bara skakar på huvudet. Alltså hur är det möjligt? Att han liksom... Det finns ingen som kan göra saker som han. Alltså som på NHL-nivå liksom bara kan ta pucken och skapa saker. Ingen. Alltså han är helt... Han är på en annan nivå. Sen absolut, det finns folk som kan göra saker bättre. Matthews är kanske lite bättre defensivt. Kanske skjuter lite bättre.
Crosby har bättre backhands.
Ja, exakt. Dreisaitl också. Ja, exakt. Men Crosby är lite starkare i kroppen. McKinnon kanske har lite mer kraft i spel.
Ja, men det är så här små petitesser. Alltså klart att McDavid är den bästa spelaren. Men då undrar jag så här, Jonta, har Calgary gjort tillräckligt då för att stoppa honom? Alltså såklart kommer man inte kunna neutralisera honom helt och hållet så att han är noll pinnar. Men det har ju stundtals sett ihåligt ut. Och framförallt när Chris Tanev var borta så har de haft defensiva strukturella problem, måste jag säga. Det är enormt många 2-mot-1 och 3-mot-2 de har fått emot sig.
Jo, men och nu är Tanev tillbaka så då får vi se om det gör någon skillnad där. Om det hinner göra någon skillnad, men jag känner väl att problemet framförallt är att de inte har fått... De hade behövt lite mer dominans av Gaudreau-kedjan. Nu splittar du Sutter på de senaste. Gaudreau-kedjan är ju då Elias Lindholm, Matthew Tkachuk och Johnny Gaudreau.
Så det var Torsson sa efter match 3.
Att de är en bra grundseriekedja.
Exakt. Alltså det var väl en ganska tydlig peak.
Ja, det var det verkligen. Ja, men det är klart att... Jag tror inte det handlar om att de ska stänga ner McDavid, men de hade behövt liksom dominera lite i några byten för att bara förändra matchbilden och ta lite energi ur Edmonton och kanske få ner McDavid där några byten också. Däremot vill jag en spelare jag vill beröm med Calgary bara för att han får aldrig en beröm. Det är Mikael Backlund. Han har typ varit deras bästa spelare i den här serien, tycker jag.
Alltså, har inte han adderat ett offensivt register också i sitt totala spel sedan Sutter tog över? Alltså det verkar ju som att Sutter litar på honom i alla delar. Alltså han får spela PP2, han är i första boxplay-paret.
Alltså... men där har han nog varit. Jag skulle säga att han har varit där några år. Det som imponerar med mig nu med Backlund, just i den här scenen framförallt, det är att han liksom verkligen... Ja, men målet senast liksom har drivit på kassan, sett flera sådana grejer där han verkligen... jävla namma liksom. Även liksom några riktigt tunga tacklingar. Jag tycker att han... Han har verkligen klivit fram som en ledare. Men som spelare är ju van. Sen är han absolut, han har haft en jättesäsong. Han har ju varit en av ligans bästa defensiva centrar. Alla kategorier.
Alltså jag såg några underliggande siffror på honom. Att i alla grenar så är han egentligen tvåa bakom Patrice Bergeron. När det kommer till forwards och defensiva sidor.
Ja, liksom. Så är det ju. Men sen är det ju samtidigt så här också. Att de här siffrorna. Det är ju samma argument som att Matt Tkachuk är en bättre defensiv. Det finns ju folk som tycker att han ska vara Selke-finalist istället för Elias. Men de här siffrorna är ju lite problematiska, beror lite på system, beror lite på roll. Alltså Tkachuk, jag tänker att han ser lite bättre ut än Elias på den här siffran är för att han får vila några riktigt tuffa defensiva byten som Elias får ta, till exempel. Och då blir det naturligt lite mer skottförsök emot och sådana saker, är min gissning. För jag menar, kollar du på Calgary spela så tycker inte jag att det är något snack om att Elias är liksom den bästa defensiva spelaren i den kedjan. Men med det sagt, alltså Backlund har ju varit... Absolut. Det var inte fel om man får några röster i Selke-omröstningen.
Nej, välförtjänt och hyllningar till honom från ditt håll. Och det verkar ju som att Sutter litar på honom enormt mycket. Jag vill inte släppa Connor McDavid riktigt än. Flyers-legenden och NHL-ikonen Bobby Clark gick ut och sa det. Att, och vi ska se vad du tycker om den här beskrivningen av Connor McDavid. Han sa i alla fall så här. Han har Gretzkys hjärna. Han har händerna som Lemieux hade. Skridskoåkningen som Orr. Och på slutet har han adderat Sidney Crosbys vilja. Hur väl flyger den beskrivningen av McDavid, skulle jag säga?
Det är ganska snälla ord.
jo, absolut är det ju. Det är, jag menar, det är liksom de tre största spelarna någonsin. Plus, jag menar, topp 5, topp 10 spelare i Crosby.
Vad sa vi nu? Gretzkys hjärna.
Lemieux händer. Skridskoåkningen från Orr. Och den vilja som Sidney Crosby innehar.
Jag kan väl köpa Orrs skridskoåkning. Orr var ju en, liksom en klass för sig. Och det är ju McDavid också. Jag kan väl typ köpa Lemieux händer också. Båda är ju liksom lite olika tekniker. Men liksom exceptionella på ett sätt som... Just det här som att de kan göra saker som ingen annan kan. De kan göra mål när de är 1-2 eller till och med 1-3. Liksom, som ingen annan kan göra i hela världen. Skillnaden där, det beror på vad man väger in i händer. Men Lemieux var ju en bättre avslutare. Men just dribbling, okej. Okay. Sen dribblar, alltså Lemieux är mycket mer elegant. Gretzkys hjärna. Nej.
Okay, han skarvar lite för mycket här då, kan man säga.
Ja, men alltså, om du kollar på Wayne Gretzky, har du sett Wayne Gretzky någon gång?
Inte live då.
Nej, men alltså, tänk dig en kille som spelade på 80- och 90-talet och typ såg ut som en historielärare i kroppsform.
Och på grundskolan också.
Ja.
Var inte en gymnasielärare.
Nej. De kan vara lite gubbstarka ibland.
Faktiskt.
Bra underarmar.
Känner att det är väldigt subjektivt också.
Ja, absolut. Ja,
du och jag har kanske haft typ samma lärare i och för sig.
Ja, men poängen är att ser du vad Gretzky har gjort, hans siffror, absolut han spelar en annan era, men även siffrorna är relativt till sin omgivning. Och egentligen hur lite gåvor han hade, om man jämför med till exempel Lemieux storlek, Orr skridskoåkning, Crosby styrka eller McDavid skridskoåkning. Så den spontant är inte beredd att köpa den.
Okej. Okay. Du, Colorado mot St. Louis här. Tycker att vi ska ta på västsidan innan vi beger oss mot Rangers och Carolina-serien. 3-1 just nu. Och ni som lyssnar sent på det här i veckan kan ju faktiskt ha fått facit redan att Colorado har tagit hem det med 4-1 eller kanske 4-2. Men ser du Blues vända det här på något sätt? Det kändes som att match 4 var väldigt viktig, alltså, för var serien skulle ta vägen.
Ja, nej. Nej, det tror jag inte.
Okej. Okay. Alltså, det är helt enkelt för att Colorado är för bra, eller?
Ja, Jordan Binnington såg ut och kom in i något superstim där, men nu blev han skadad och...
Visst var det 2019 stuk över honom?
Ja, några matcher i alla fall. Men nej, Colorado är för bra alltså. Jag tycker att det är imponerande. Nej, jag tror inte det.
Nej, och det är inte bara Binnington. Alltså, Torrey Krug kanske kan vara tillbaka här i match 5. Men Marcus Gandella är ju också på den där skadelistan. Så att man får väl ändå säga att Blues har gjort det ganska bra med tanke på manfallet.
Absolut. Jag menar, bara slå ut Minnesota i första rundan var bra. Och sen och ändå liksom pressar de så här mycket. Ja, det tycker jag.
Ja. Du sa Vasilevskiy. Bästa målvakten sedan Roa och Brodeur och Hasek. Och sen har vi ju suttit och hyllat McDavid här i 10 minuter som kanske den mest bästa, eller som den bästa spelaren någonsin om man ser till vad han kan göra rent tekniskt och så vidare. Då undrar jag över Cale Makar, för vi har pratat målvakt, vi har pratat forward. Kan han bli en sån här spelare som man pratar om att okej, med tanke på utvecklingen av ishockeyn och hur långt framme vi är, och det är den bästa varianten av den här sporten som spelas just nu. Kan han vara den bästa i världshistorien? Alltså inte den största såklart, det finns en viktig distinktion att göra där. Men den bästa, Jonta?
Ja, det skulle han kunna bli. Alltså, för om man ser liksom hur han fungerar. Alltså, sättet han kan röra sig på. Han är ju kanske världens bästa skridskåkare i sidled. Alltså... Det finns ju ingen, ja, alltså till och med jämfört med McDavid där.
Matt Barzal är där, eller? Ja.
Ja, det är en diskussion, men han är kanske det. Han är inte jättestor, men han är väldigt upplevs väldigt stark i kroppen och kommer ju bara bli starkare i kroppen. Alltså en väldigt bra hockeykropp. Alltså när du ser han så påminner han lite grann om Crosby, att han är ganska så här satt och liksom ser stark ut. Sen måste han nog fylla ut lite, men och sen har du ju det, alltså explosiviteten allt han gör, alltså hur han skjuter, alltså vissa handleder han skjuter från blå, men alltså det är ju livsfarligt. Man tänker om hans handled som är andra folks slagskott. om man pratar liksom den här tekniska fulländningsaspekten så tror jag absolut att han ska kunna vara där. Sen är det ju en lång väg för honom att vandra liksom och prata som den största och mest framgångsrika och bästa och allt det där, men han har ju en otrolig verktygslåda.
Ja, som vi pratade om i förra veckans avsnitt så splittrades ju den första kedjan i Colorado och Landeskog har varit i andra linan. Alltså, de har väl varit, ska vi säga, ledande kedjan, alltså Kadri där och Arturi Lehkonen har haft ett väldigt, väldigt fint slutspel med Colorado hittills.
Ja, men det är väl det här som är så viktigt i slutspel, att du måste, oavsett hur bra stjärnor du har, så kommer de inte kunna bära dig i 4 runder. Till och med Edmonton fick liksom i natt, Nugent Hopkins var väl lite förgrundsfigur då med sina kassar. Och det är det du måste ha. Att du måste ha vissa matcher behöver du andra som chippar in liksom. Sen är Edmonton är ju möjligtvis undantaget, för att nu har vi inte ens nämnt honom. Men Dreisaitl liksom, han har 22 pinnar. Mm. Liksom åker runt och slår passningar som att han vore Andrea Pirlo eller någonting, jag vet inte.
Men alltså det måste jag fråga dem, för de har ju verkligen satsat allt på ett kort med Evan Kane i den kedjan också. Den är ju väldigt så här, framtung om man sitter i deras forwardsida. Och de spelar ju 21-22 minuter per match. Alltså hur länge är det hållbart egentligen?
Ja, det är ju såklart problematiskt. Men man skulle säga att Draisaitl spelar ju skadad. Alltså ingen vet ju hur mycket, men han är ju uppenbart hämmad. Och jag tror att det är därför. Han spelar där. För att där jag tror till och med därför Messi han gör så mycket assist, för att han kan inte riktigt sätta sig i avslutspositioner på samma sätt. Men spelar han med McDavid som kan driva spelet, han kan spela med Kane som kan leda forechecken, då skapar det utrymme för honom att, jag menar, slå de här sjuka passningarna. Jag tror att han var den första spelaren någonsin som blev fyra assist en period i ett slutspel. Mm-hmm. Sån sak.
Jaha, lite kul.
Nej, men alltså han är ju helt, han är helt overklig han också. Alltså det, jag menar, han spelar i princip på ett ben liksom.
Ja. Alltså, vi behöver inte prata mer om Colorado Blues, för det märks att det inte är den intressantaste serien i det här slutspelet i dina ögon i alla fall.
Nej, men känslan med all respekt för St. Louis, så är ju känslan att det blir väldigt tufft liksom. Den känns inte jätte. Sen absolut, om de halkar två matcher och det blir så här, oj, är det choke igen i andra rundan? Choke, men i år skulle det vara choke. Då är ju den plötsligt superspännande, men jag kan just nu inte lura mig själv till att tro att det kommer att bli så.
Okej, då tycker jag vi tar New York Rangers mot Carolina Hurricanes här. Och 2-2 i den serien när vi spelar in det här, Jonta. Tycker att Rangers, alltså jag tror att du sa 4-0 till Carolina faktiskt. När vi tippade serierna. Så Rangers, ja, de måste ha imponerat på dig i alla fall med tanke på vad du trodde på dem inför den här serien.
Ja, men så är det ju. Man såg ju, jag kommenterade i match 3 den serien när Mika var så bra, och det är det de behöver. De behöver ju att Shestorken är bra, att Mika eller Panarin är bra, att Fox är bra. Liksom, det är ju det. De har ju, Carolina är ju på alla sätt och vis ett bättre lag, om man ser till bredden och kollektivet. Ska Rangers vinna det här så måste de, deras stjärnor driva det. Så enkelt är det. Och det var ju därför de förlorade de två första, för att nu var ju Shestorken helt okej i dem. Släppte ju två kassade båda och en av dem gick i förlängning. Nej, han släppte bara en. Det var ju tom kasse i den andra matchen. Så han släppte ju tre mål på två matcher, varav ett kom i förlängning.
Ja.
Men de hade ju noll pinnar från Mika, Panarin, Fox och Kreider första två matcherna. Och då är det som, då vinner inte Rangers några matcher. De har inte bredden, med all respekt för Andrew Cobb.
Nej. Tror du Tampa sitter och hoppas på att det blir Rangers som tar hem det här?
Ja, det tror jag. Jag tror att de absolut skulle föra Rangers.
Mm. Men tittar man på Rangers lag, vi har ju faktiskt pratat om dem ganska djupt här i NHL Puls under de tidigare avsnitten. Alltså att de har en ung spelarkärna och framtiden för sig här. Men forwardstallet, alltså jag tycker att det finns väldigt mycket att gilla där. Alltså Kreider, 50 mål skytt den här säsongen. Mika vet hur bra han är från centerpositionen. Artemi Panarin är en av de bästa playmakers i ligan. Och sen Andrew Copp, bra tillskott. Det är väl... Ja, Alexis Lafrenier och Capocacco, alltså två topp 5 val senaste åren här.
Jag vet inte, tungslubbning. Slafsliner.
Slafsliner.
Jag tyckte också att det var lite roligt uttal alltså i början av programmet när du känner att du kör liksom Connor McDavid med ett A.
Connor, ja. Förresten, det är faktiskt några lyssnare som har hört av sig och backat mig i spaningen om Alexis Lafrenier. Att han ser ut att vara typ 35, alltså en riktig gubbe.
Jaha.
Mm. Du gillade ju inte alls det. Du kände att han ser ut att vara...
Jag ogillade mig att jag bara inte liksom gick igång på det.
Fast jag tyckte mer så här att du sköt ner det totalt.
Ja.
Att
jag ska vara helt ärlig, jag kommer inte ens ihåg den här spaningen. Alltså att har du sagt det när jag spelade in? Alltså?
Ja, det har jag.
Ja, den gjorde ingenting för mig.
Det hade ju varit lite läskigt om lyssnare hade varit höra av sig en sån sak som vi inte har spelat in. Vi avlyssnade. Ja. Nej, men alltså Rangers forwardsida där, alltså de kanske inte är tillräckligt bra för att vinna nu, men om man ser till det treårsfönster här och vad de har på de platserna, så ser det rätt bra ut.
Absolut. Nej, men det har jag sagt ett par år nu liksom, att det här är ett av de lag, alltså under en femårsperiod som väl har börjat nu den här säsongen, så är de ett av de lagen som har störst chans att vinna. Och jag menar, och vi ser ju det nu. Alltså, de har ju ändå slagit ett väldigt bra Pittsburgh i den första rundan, trots att de inte hade så bra stäm egentligen. Framförallt inte Shestorken som ska vara den som driver det, hade ju några matcher som inte var så bra. Och nu är de plötsligt 2-2 med ett väldigt bra Carolina-lag som vi tidigare har nämnt som ett topp 5-lag i grundserien. Så att de är ju redan nu ett lag som kan göra väldigt bra saker. Och jag tror att de bara kommer att bli bättre.
Du, för att avrunda slutspelsanalysen här då. Då vill jag ha vad du tror om serierna som fortfarande lever. Tampa som sagt vidare till conference-final. Hur går det i de andra tre rundorna?
Colorado städar av det ganska bekvämt. Jag tror att Carolina vinner. Jag tror att Calgary vinner två nu och tar det till en sjunde.
Oj, okej. Okay. Och tar det där då, så blir det Calgary Colorado.
Ja, jag undrar om inte Edmonton tar en sjunde alltså.
Vi är väldigt långt fram nu.
Ja.
Okej, okay. Men där har vi facit från Jonte helt enkelt. Inte ett NHL-puls utan Lindqvistet, och med de orden släpper jag över micken till min gode vän Jonathan.
Ja, men vi ska köra snarlikt tema som senast. Innan vi förklarar förutsättningarna så ska jag bara göra en brasklapp här, eller lägga in en brasklapp, säger man väl.
Ja.
Jag har använt Quant Hockeys databas för det här. Det är absolut några här som är tolkningsfrågor, några av svaren. Och jag har valt att inte tolka någon av dem utan bara gå på den rakt av. Så därför får vi leva med svaren som de är. Några av de här kan därför vara lite kuggiga. Det är ungefär så mycket info jag kan ge dig. Och ge
det känns väldigt oroväckande här på förhand, måste jag säga.
Ja, det var ett kul ämne så jag ville köra den. Sen, okay. det finns en stor kugg här skulle jag säga. Och en som är diskutabel. Men jag har valt att inte göra några ändringar utan bara gå på deras svar.
Okej, men snabba förutsättningar för lyssnarna, de nytillkomna som inte varit med tidigare. Jag har 90 sekunder på mig att lösa det här, och jag tävlar emot er som är med i NHL Puls lyssnarskara. Så ser det ut.
Ja, och vi brukar säga att 50% är godkänt. Jag har gjort samma upplägg som senast här, att jag kommer söka 6 svar. Du får en poäng för ett rätt svar, och du får 2 poäng om du har rätt svar på rätt plats.
Är det ett rent hockeyquiz eller är det annan typ av vetenskap som ska in?
Nej, den här gången är det faktiskt rent hockey. Och jag har svängt tillbaks till NHL. Men okay.
Jag lägger undan micken nu.
Men behållit en VM-touch. Okej. Okay. I rangordning med lägst antal först, alltså minst är nummer 1 och neråt, vill jag ha de 6 länder som varit med i årets hockey-VM för herrar som har producerat minst antal NHL-spelare. Varsågod. En minut. Oj, 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 nu börjar det dra ihop sig. Nu är det bara 10 kvar. 5, 3, 2, 1, stopp.
Ja, okej. Jag skrev upp några länder väldigt, väldigt snabbt som jag känner mig säker på. Sen får vi se om det är rätt eller inte. Mm.
Det finns ju 2 riktiga kuggar här.
Ja. Vi får se om jag har placerat dem rätt eller inte. Vad var det jag tänkte på? Just det, det var minst antal NHL-spelare producerade högst upp, och sen var det i fallande ordning, va?
Mm.
Och det är från årets VM, det sa du.
Mm.
Ja. Så bara för förtydligande, Ryssland är ju inte inräknat.
Nej.
Nej, jättebra.
De hade inte varit med ändå, kan jag säga.
Va? Vad då inte hade varit med? På antal producerade NHL-spelare?
Ja, minst antal producerade NHL-spelare.
Alltså, ja, då har jag missuppfattat hela linkquizet den här gången. Alltså, jag har ju liksom gått på de länder som har producerat flest NHL-spelare, fast i liksom fallande ordning från 6 till 1.
Mm, det var ju konstigt, för jag sa minst och du skrev flest.
Ja, okej, okay, vadå? Så du har liksom Kazakstan och Danmark på dina listor här?
Ja, minst antal producerade NHL-spelare. Det var väldigt tydligt, tycker jag.
Ja, jo. Jag dribblade bort mig själv där.
Ja, okej, okay, men du får 20-30 sekunder på dig att göra om det, fast du inte förtjänar det.
Okej.
Okay. Jag ska bara starta om här. Då får det gå. Stopp.
Okej.
Du kommer ju officiellt att få nolla här, för jag tyckte att det här var en väldigt tydlig instruktion. Men det, bara för att rädda din heder skulle du ändå få chansen.
Skylla att det är någon slags VM-feber som pågår just nu. Så att jag liksom inte hängde med i svängarna överhuvudtaget. Okej, okay. Det här gick ju väldigt snabbt. Så jag har inte hunnit tänka igenom det här speciellt mycket. Vill du höra den första listan jag skrev ner?
Ja.
Alltså över de som har länder som har producerat flest.
Mm.
Då hade jag på sjätte plats, eller första plats då, minst antal, Schweiz.
Det är fel.
Okej, okay, då hade jag femma, Tjeckien.
Jag vet inte, för jag kollade inte Tjeckien, Kanada, Ryssland, USA och Sverige. Jag visste okay. att de kommer inte vara, de är liksom topp fem. För de andra, det här var ju fascinerande att annars var det ju liksom, Schweiz då på 46, Tyskland 44, Slovakien 50. Så de här är ju väldigt långt efter. Alltså jag menar 50, det är ju Sverige uppe på en säsong. För Finland då har det ju typ två säsonger att komma upp
i. Ja, alltså vi har väl fem säsonger i rad haft över 90 NHL-svenskar.
Mm.
Så det är väldigt imponerande. Jag hade i alla fall Kanada, USA, Sverige, Finland, Tjeckien, Schweiz i den ordning över de länder som producerar flest NHL-spelare.
Kanada, USA, Sverige.
Kanada, USA, Sverige, Finland, Tjeckien, Schweiz, det hade jag från det här VM:et då. Och jag tolkade det som att det var den här säsongen. Så jag, har ju, alltså jag vet inte riktigt vad jag gjort i veckans linkquiz. Du får de andra landslagen här lite snabbt då, på minst antal.
Mm.
Slovakien, Frankrike, Österrike, Kazakstan, Italien och Storbritannien.
Lugna ner dig nu här.
Jaha.
Minst antal först.
Så, där, så förvirrande. Ja.
Okej, okay.
Nej, alltså minst antal sist här. 6-1 blir det ju.
Ja, jag sa ju tydligt i början, minst först.
Gjorde du verkligen
det? Ja, det gjorde jag. Du kan gå tillbaka och lyssna sen.
Okej, okay. Ja.
Ja, läs den upp och ner då. Nu får du dubbel nolla, men läs den upp och ner.
Ja, alltså Storbritannien har producerat minst antal än några spelare.
Ja, det här var ju den stora kuggen, för det här är, de är inte med.
Alltså man pratar om brittisk påbrå hos några kanadensare och amerikaner.
Nej, alltså så här, nej, utan det är britter. Men det är, alltså, siffrorna är så här då. Av de 40 britter som har spelat NHL, så ingen född sedan 74. Bara två stycken efter 50-talet. Fyra av de här är födda på 1800-talet.
Men vad är det här för pissquiz? Vadå 1800-talet?
Ja, alltså det är ju britter som kommer över.
Ja, det här är överlägset sämsta du har producerat hittills.
Ja, men jag sa ju att det var kugge. Det fanns en riktig kugge i den här. Men det är ju, vadå? De spelar ju ändå väl.
Jo. Italien 2.
Nej. Eller de är med, men de är inte 2.
Kazakstan 3.
De är med, men inte 3.
Österrike 4.
Österrike är faktiskt 4.
Oj, 2 poäng. Jajamän. Ja, sen hade jag Frankrike.
Frankrike är med, men inte 5.
Då är de 6 då.
Nej.
Nej. Ja, presentera svaret då.
Och så
då.
Hade du Slovakien som sista.
Så gör vi slut på det här lidandet.
Norge, minst. Med 8.
Mm-hmm.
Mm. Sen kommer Kazakstan med 10. Och det här är den andra kuggen. För att några av dem är ju alltså sådana som inte är alltså som är född och uppväxt i Nordamerika. Men räknas som kazaker i statistiklunterna för att de har spelat för deras landslag. Så det var den andra kuggen. Och sen har du Frankrike, Österrike, Danmark, Italien.
Alltså, minns du att jag, om det var förra veckan eller avsnittet som vi gjorde för 2 veckor sedan, ville ha spelare som har gjort en matchavgörande målet i 3 raka matcher i ett slutspel sedan typ 93.
Mm.
Och jag sa att det här är den svåraste frågan hittills i pulshöjaren.
Mm.
Och du prickade ju inget av de 5 namnen som jag vill ha. Jag tycker att det här är lika svagt från ditt håll.
Jag vet inte. Alltså att du gissade på Slovaken med färre NHL-spelare än Danmark. Det vet inte om jag kan liksom...
Nej, jag ska ju säga det. Jag trodde ju det handlade om den här säsongen.
Eller att du inte hade med Norge heller.
Ja. Vi började det här avsnittet som vänner. Skiljs nu som ovänner. Men vi kommer ju träffas på fredag. Det blir ju väldigt trevligt. När du tar dig upp till Tammerfors.
Ja.
Mm. Kanske blir ett slags VM-puls specialavsnitt från vårt håll. Eller?
Ja, det tycker jag vi ska försöka få till. Om vi hinner.
Om Sverige går vidare, ska vi säga. Mm. I kvart mot Kanada. Okej, jag är lite elakt nu. Du gjorde bra ifrån. Det var jag som misstolkade din information som du skickade ut. Jag hoppas att lyssnarna var med på noterna.
Men facit i hand är, efter dina 2 nollor så kom den upp i 5 poäng. Vilket ju är ganska... Det är ju bara 1 snäpp ifrån godkänt. Ja. Så att vi ska inte vara så hårda mot din insats heller.
Nej, det är sant. Du, Jonta, kul att tugga lite NHL här. Blir VM för hela slanten här resten av veckan för oss båda. Adam.johansson@expressen.se eller vårt Hockeypuls Instagram-konto där ni kan höra över båda de vägarna faktiskt om ni har några inspel av veckans avsnitt eller NHL-puls överlag. Har du något slutord eller ska vi bara säga tack och hej?
Kolla VM på Viaplay.
Det ska ni göra. Puss och kram på er. Hej, hej.
Tack och hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.